Den här veckans avsnitt av podcasten Skolsverige handlar om en lärarutbildning på vetenskaplig grund. Ett förslag. Det handlar om årets pristagare i Trevor Dolan Award, årets skolpunkare. Det handlar om en historia om en boll. Och så handlar det framförallt om nationella prov. Om du vill vara med i vår podcast eller om du vill föreslå ämnen eller så, då går du in på vår hemsida skolsverige.com och så fyller du i formuläret som finns där. Och så bara kommer det direkt till oss och så bara är du med här. Det är så det funkar. Men gör inte det just nu utan gör det sen då. För nu börjar vi. Det här är Skolsverige. Podden som handlar om den svenska skolan. Med Karin Berg och Jakob Mölstam.
Hörru du. God dag.
God dag Karin Berg, lärare i svenska och religion.
God dag Jakob Mölstam, lärare på mellanstadiet i en massa ämnen som heter typ svenska, matte, samhälls, SO, naturkunskap, allt tror jag.
Lite så, ingen SO.
Bild framförallt.
Matte, svenska, engelska och NO. Bild har jag när jag vill hota mina elever om någonting. Skärper eller så tar jag bilden. Det funkar.
Det funkar, är det så? Ja,
topp tre bästa hoten jag har. Nej, jag ska inte vara sånt. Man ska inte skämta om sånt. Det är inte min humor.
Jag har ingen humor, höll jag på att säga.
Nej. Du Karin Berg, hur är läget?
Det är bra. Vi har haft nationella prov här idag. Har vaktat dem. Och då,
i svenska?
I svenska, ja, jag håller ju på med det. Men det är så roligt. Jag kom på mig själv att liksom sitta som värsta tränarcoachen på bänken liksom och känna att nu skårar ni det här för guds skull, för att då har jag gjort ett bra jobb.
Då tänker jag så här, vad roligt om det hade varit så här, att det också fanns med lite för engagerade fotbollsfarsorna.
Ja.
Som kommer dit och börjar liksom gapa och skrika upp sina ungar och typ gör proven med dem. Och hade kunnat göra det bättre.
Snarare är det så att jag har ju mätt alla de här kriterierna så många gånger så att de ska liksom vara rätt coola.
Jaha, för då
är
det med dina egna elever.
Alltså, nu var det ju läsförståelse så de skrev, så att det spelar ingen roll vilka jag vaktar, men de som är mina elever som jag ansvarar för, de ska ju verkligen veta att de har mätt de här kriterierna så många gånger så att det är rätt soft. Att ingenting står och faller på nationella provet.
Ja, just det. Vi ska komma tillbaka till det lite senare, för att så lär man inte få göra i framtiden om vi ska sammanfatta.
Nej, kanske inte det.
Du, den här podcasten är precis som vanligt. Vi har lite nyheter, spaningar mer. Och sen så har vi ett tema som då är nationella prov. Och på slutet så har vi en elevkrönika. Du, det här är delen av vår podcast. Kallar vi för korta nyheter. Det står i vårt manus och vi brukar prata om det. Problemet är att det brukar inte alltid vara nyheter. Nu ska jag bevisa för dig varför. Idag börjar SET, den dagen vi spelar in. Tisdag, helt enkelt. Tisdag. Då börjar SET. Och varken du eller jag är där. Och jag har tänkt, det är faktiskt lite så här, bara tråkigt. För det här har jag velat vara. För det finns många bra föreläsningar. Men i morse när jag kom till jobbet, jag var där ett tag. Men då, jag var typ klar med alla förberedelser och så. Och min kollega som skulle vara morgonrastvakt, om att det där. Så jag gick ut lite tidigare och kollade läget så. Så kommer det fram en elev i årskurs 2 med en tennisboll. Och bara säger, hej Jakob, studsa ner i marken, allt vad du kan, och så ska jag fånga den. Ja, okej. Okay. Det låter rimligt ändå. Den här uppgiften klarar jag av. Jag behöver inte förbereda mig. Så jag tar den, dunkar den, bam, rätt i asfalten, flyger upp typ 10-15 meter. Okej. Okay. 7 meter kanske, jag ska inte överdöja. Det kändes som 150 meter. Rätt upp, whoop, flyger tillbaka, hon fångar den, så. Börja kasta den tillbaka. Vi börjar kasta den fram och tillbaka. Innan första lektionen börjar, som är 25 minuter nu, så är det 30 ungar i cirkel och kastar den jävla bollen fram och tillbaka till varandra. Då tänkte jag ändå att det här är bra. Det var min reflektion. Det här är...
samarbete på hög nivå.
Ja, precis. Och jag hade lätt bytt sätt mot den upplevelsen i sig. Bara det. Sen har jag haft svinbra lektioner och sådana grejer. Det har inte haft annars. Men... det är de små stunderna.
Men det är
en
det.
Reflektion, ingen nyhet, men en reflektion.
Nej, men det är ju lite så att ja, men lite så. Jag var på väg till SET och så ändrade jag mig. Jag kände liksom att...
det blev som att du satt på tåget och hoppade av i Hallsberg. Det var inte det som hände.
Nej, inte riktigt. Men det var sådär att, ska du med? Ja. Och så var nej. För att jag insåg att det är så kort tid kvar på terminen. Och den det ligger så dumt. På riktigt ligger det dumt. Flytta sätt.
Men det har legat lite olika datum. Det har inte alltid legat den här tiden.
Jo, det ligger alltid när jag har nationella prov i svenska. Jag har gjort alla
nej,
gånger.
Men jag tror inte att den gör det. Jag tror att jag flyttar lite datum. Nej, Jag tror att det var så att de ändrade lite datum. Jag vet inte.
Men de tre senaste åren har de legat då.
Det brukar ligga någon dag.
Ah, spelar ingen roll. Jag tycker att det ligger i april oftast när jag har nationella prov. Och de senaste tre åren har det gjort i alla fall. Och det tycker jag är tråkigt.
Det är sant. Skriv ner det här.
Nej, det är skitsamma.
Nej, men det är bra. Det är bra. Så gå vidare.
Ja.
Du skickar en länk till en artikel.
Det var ju... Nej. Nyhet nummer två, Jakob, handlar om att vi ska behöver göra om lärarutbildningen igen.
Igen? Vi tror att vi gör om lärarutbildningen för var tionde år.
Ja, jag vet. Jag vet. Ja. Jag tänker, det var ju bara två, tre år sedan nu senast. Vi kan börja tidigare
den här gången. Ja, visst. Nej, det var typ tre år sedan. Ah, de skitsamma. Är fortfarande färdiga nu. De var typ fyra år sedan, så det är hög tid.
Det är hög att tid att börja fundera på hur vi ska göra om den. Yep. Ironi. Nej, jag menar, det var inte mer. Utan det här är ett ganska intressant förslag. För man tänker att lärarutbildningen behöver bli mer vetenskaplig. Att man, vi behöver bli vetenskapliga från början, så det liksom är att man vill bygga upp en professionsfakultet, och det är Johanna Gerra Åstrand bland annat som skriver och på DN Debatt, och det som fascinerar mig är ju att jag blir så förvånad över att ingen har kommit på där tidigare. Det är klart att vi ska ha en professionsfakultet.
Det är inte det att ingen har kommit på det tidigare så mycket som att det bara inte har fått uppmärksamhet förut.
Nej, men varför har vi inte det? Det är ju jättekonstigt att inte läraryrket som sådant och skolledare och skolutveckling, att vi inte har kommit på att det är en egen profession som ska ha en egen profession. Det är ju därför som inte, alltså som vi gör som vi alltid har gjort i skolan.
Mm.
Det är ju för att vi inte har någon tradition av att vara vetenskapliga. Det är ju helt fantastiskt. Precis. När man läser den där texten så tänker man, ja...
Och en del av den poängen är att liksom den här professionsfakulteten ska styras på något sätt delvis av skolans huvudmän.
Mm.
Det är en del av det, att liksom kommunerna och företagen ska ha en del av att säga till dem i vad den här fakulteten håller på med. För att liksom, ska man efter examen vara nyttig för en arbetsgivare, så är det faktiskt så att arbetsgivaren behöver vara någon sorts påverkan i vad det är som händer i lärarutbildning. Ett sånt exempel är för exempel digital kompetens och IKT, som nu börjar komma in på lärarutbildningen. Medan det har varit en grej som man har fortbildat lärare i 10 år minst. Alltså för 10 år, de som kom in på banan för 10 år sedan med IKT i skolan, det var inte de första. Det var inte heller de första. Så att liksom,
nej, men, och jag tror att det har gått åt båda håll. För när jag kom ut som ny lärare så hade jag jobbat i team och lärarlag och kollegialt lärande utan att det hette det på min lärarutbildning. Och när jag kom då ut till och skulle börja jobba fanns det ju inte team så långt ögat kan nå.
Och här kan man tänka så här, åh herregud, det här kommer bli så oprofessionellt. Det kommer bli liksom värsta yrkeshögskolan. Det kommer bli, du vet, med liksom vaktmästare i universitetet. Nej, det är inte det som är själva grejen. Utan det är liksom, om jämför med läkarutbildningen. Det finns inte en person i Sverige som tycker att läkarutbildningen ska vara frikopplad från sjukvården.
Nej.
Men det är lite så det funkar med lärarutbildningen. Det jag gillar med den här artikeln är slutet. De skriver så här, låt oss vara tydliga, punkt. Bara där. Här är jag med. Lärarna och skolledarna är tillsammans med övriga professioner i skolan de som avgör våra barns och elevers utveckling och lärande. Och därmed mycket av vår gemensamma framtid. Låt oss ge dem samma förutsättningar för att lyckas med sitt uppdrag som vi ger andra professioner. Såklart.
Så gör vi. Bra, 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 bra.
Vi ska gå vidare. Vi ska faktiskt gå vidare och lite tillbaka. Nämligen tillbaka till sätt. En stående programpunkt är att man delar ut det här Trevor Dolan Foundation-priset, award, vad nu heter, till årets skolpunkare.
Du är numera alumn då, som punkare.
Precis. Mm. Jag punkar lite bakgrunden. Nej, jag fortsätter nu. Men det har delats ut ett pris igen. Det är 3 stycken som är nominerade. Det är Janne Chele, heter hon så?
Chele.
Genom Twitter, jag vet inte hur man uttalar den. Chele. Mikael Andersson och Johan Eriksson. 3 stycken olika lärare som har väldigt olika områden. Här kommer det coola. Och det som jag tycker är lite så häftigt. Juryn bestämde sig att man delar det här priset mellan de här 3. Så att vinnaren är alla 3. Besvikelsen i dina ögon är fantastisk. För du vill ha en vinnare. Du vill ha den här Robinson liksom momentet när alla bara röstar.
Nej, men det känns...
Och vinnaren är Robinson Robban. Nej, det kommer inget sånt. För att det punkiga nämligen, låt mig förklara. Det punkiga i det här är att så här, varför ska man ge pris till en när det är omöjligt att egentligen jämföra folk på det sättet. Man vill lyfta bra människor. Man vill liksom pusha för bra människor. Men man kan inte göra det på ett sätt som fördummar och förminskar folks liksom insats. Det kände jag jättetydligt med Jonas och Martina som jag var nominerad med förra året. Jag kan inte för mitt liv säga att jag är bättre än dem. På någonting alls.
Nej.
Så varför ska jag vinna om inte dem? Jag lär mig saker av Jonas och Martina varje gång jag
pratar med dem. Ja, men absolut, absolut, absolut. Mm. Inte det jag menar. Utan det blir skitbra och så. Men jag tycker liksom, ska man nu ha ett pris?
Väl, då får man göra ordentligt.
Ja, men då ska man väl ha ett pris. Nej, men det, var lite, det kändes lite sådär som att nej, men vi vill liksom vara snälla mot alla läger. Det kändes lite urvattnat.
Alla vinner.
Alla vinner. Ja, alla får en vinner. Chokladboll. Alla kommer i mål. Alla får en medalj. Alltså,
det är som när man är liksom på sin fotbollsskola när man är klar. När man har så här graduation och alla får en liten staty.
Ja, men precis. Och det är väl gulligt. Fast om man nu ska ha ett pris så känns det ju lite så. Alla vann. Alla fick ett pris. Och då tycker jag ju snarare att det vore sympatiskt om hela lärargrupper, alltså att det här arbetslaget har verkligen gjort en cool grej eller det här.
Det är folk som jobbar tillsammans, för de här tre jobbar ju inte tillsammans.
Nej, men precis. Och det är klart att det alltid är så, jag menar, man ser på Guldbaggegalan och så är det tre filmer som är nominerade. Och sen bara, nej, men alla fick ett pris ändå. Det är klart att man alltid kan säga att den var bättre, den var sämre. Det går inte, det är svårt, man kan inte jämföra inför. Men om vi nu ska ha ett pris så får väl någon vinna.
Det är bra, det är en bra poäng. Vi rundar av den punkten här. Och så,
nej, vad tråkigt.
Nej, men du har en bra poäng i det. Och samtidigt tänker jag så här, filmer är simpla på det sättet. Man kan se tre filmer och bara, men jag gillar den här bäst. Jag kollar på Sagan om ringen, ja, den första är bäst. Men om man kollar, kanske en massa sci-fi nördar som vi dörnar med. Det bryr mig inte om. Men jag tänker att gå på tre kollegors lektioner eller tre lärares lektioner. Det är klart att man inte kan säga efteråt att den här läraren är bäst, den här är inte det. För man är aldrig sig bättre eller sämre än sin senaste lektion.
Nej, fast man kan faktiskt se om en lektion eller ett arbetsinsats är mer eller mindre liksom genomarbetad. Men det handlar ju inte de här tre om. För jag tänker ju att det är ju en insats de har gjort. De har gjort någonting utöver det vanliga. Och då är det väl kanske det då som ska bedömas. Jag vet inte. Jag tänker mest att det är lite fegt.
Jag förstår vad du säger.
Ja.
Vi släpper den diskussionen. Nej, ja, här och så går vi vidare.
Ja, men precis. Men jag skulle ge andra sidan. För att jag lät så himla tråkig så skulle jag vilja säga ett stort grattis. För det är ju inte så att jag inte tycker att jag tycker ju att alla tre ska vara glada för sitt pris och förtjäna
absolut,
det.
Absolut. Ja, men nej. Jag förstår precis vad du menar i det. I att liksom, det är ingen skugga över dem. Grattis, bygg upp till Janna, Mikael och Johan. Veckans applåd med en liten guldkant.
Hörru du, nationella prov, du jobbar inte med det så mycket.
Jag har inga elever som skriver nationella prov. Min enda kontakt med er är att jag tar över elever som precis har skrivit nationella prov i år 3. Så jag kämpar lite på att få vara med och samarbeta dem.
Men du, liksom, om du säger så här, nationella prov, vill du ha det?
Ja, jag gillar nationella proven i år 3. Det är de jag har jobbat med. Jag vill absolut ha dem. För att jag tyckte, så här, förut hade jag 3 år, 4 och 5. Då var det så himla skönt att ha nationella proven i år 3. Nu har jag 4 och 5. Och jag tycker fortfarande ganska skönt att ha nationella prov nu till det, för man vet lite bättre. Det blir en ordentlig kartläggning av vad de kan och inte. Inte så mycket kopplat till liksom, kunskapskraven, så mycket som att det ger mig en bild av så här, oj, det här behöver vi träna lite mer på, eller oj, de här grejerna sitter inte riktigt. Jag kan liksom ta in det som en del av min bedömning på ett ganska smidigt sätt. Tycker jag. Så det gör jag absolut. Nationella prov i år 6 tycker jag är intressant, för mina elever byter skola i årskurs 5. Så jag tycker det är intressant för att få en idé av så här, hur står mina elever sig, de som kommer från oss, jämfört med de andra de hamnar med sen. Alltså där kan vi ha ganska intressanta diskussioner med. Det är typ 3 skolor som skickar elever och så kommer ett gäng elever från Göteborgs stad som ingen någonsin vet någonting om i förväg. Och det ger en ganska intressant professionell diskussion sen när man kommer ihop 3 olika kulturer och verksamheter och så. Som jobbar med samma sak, och sen ser man, aha, okej, men det här märker vi behöver bara lite mer med det här, nu behöver vi jobba med det där, okej, men hur kan vi lära av varandra runt det och så. Så att ja, jag vill ha det. Vill du ha det?
Nej, men jag har väl egentligen på ett sätt samma erfarenheter. Alltså, jag är jätteförtjust i den professionalitet som liksom automatiskt krävs utav våra rektorer att samordna kring de här nationella proven.
Ja, just det, för det större projekt och sen.
Ja, vi har ju så många också. Men alltså, bara det här att vi måste sitta ner flera dagar och liksom analysera de här proven och diskutera.
Hur många delprov är det i svenska på gymnasiet?
Svenska 1 är det 3 delprov och svenska 3 är det 2 delprov.
I årskurs 3 är det 16 delprov.
Jag vet. Men jag tänker att de proven är lite annorlunda rättande. Eftersom de skriver... Alltså det...
Jo, visst, det är inte samma sak som rätten uppsats. Men alltså, samordningen runt omkring är fortfarande att du behöver, du behöver egentligen ha 16 olika provtillfällen.
Mm. Ja, ja, men precis. Det tar ju jättelång tid.
Ja.
Men, och det är väl kanske det, för att jag tycker hemskt mycket om samtalet runt omkring det. Jag tycker hemskt mycket om den fortbildningstillfället som det faktiskt blir i bedömning. För att vi samtalar så mycket kring det. Och, ja. Så, och samtidigt som vi liksom kan göra bra analyser som vi gjorde nu. För vi skriver våra nationella prov i år 3 skriver vi på hösten. Och då, eller på jul. Och då kunde vi ha ett bra samtal kring vad vi behöver liksom lära våra ettor faktiskt. Alltså det här med referatteknik och sånt.
För att komma fram till liksom sen, ja men det är bra. Men vad behöver vi lära dem nu för att de sen ska kunna komma dit för att de sen ska vara här? Ja men det är skitsmart.
Så vi gjorde om hela vår planering i år, för att nu var vi så jävla trötta på att det inte gick bättre. För vi tyckte att vi hade varit så himla bra, så gick det inte så bra som vi kanske ville. Det gick bra, men det hade kunnat gå bättre.
Men, så det låter som att vi båda två är positiva till nationella prov?
Ja, på ett sätt. Sen tycker jag, och det är ju det här som blir problematiskt, och det är ju att jag inte, jag tror ju på ett sätt att någon form av centralt liksom prov eller en som betyg, alltså behöver vi, för att vi behöver, alltså någon form av centralt liksom att kunna jämföra sig med, eller behöver vi i alla ämnen på något sätt egentligen, alltså, och jag letar efter ordet.
Bedömningsstöd.
Precis, bedömningsstöd. Jag hittar inte ordet där.
Jupp.
Så på ett sätt, men samtidigt så är ju det här arbetet, jag tror inte att nationella provet är tänkt, eller jag vet att det inte är tänkt som det vi använder det till. Alltså de positiva effekterna, det är ju bara bieffekter, för jag, om man ska tro Skolverket, så är det ju inte till det som det här ska användas.
Nationella provet har dubbla syften, dels för att mäta elevers kunskaper och dels för att mäta systemet.
Ja, och dels för att kontrollera om lärarna gör det de ska.
Det är det jag menar med mätasystemet. Alltså, ja. Är skolorna tillräckligt bra? Mm. Och det tror jag inte man är beredd att säga. Så här, i grundskolan, i högstadiet, så stänger man i princip ner verksamheten, alltså den ordinarie verksamheten från vecka 6 och fram. Mm. Så har det varit förut i alla fall. Nu har man bara tagit bort lite nationella prov, vi ska komma fram till det sen. Men det är liksom så här, halva vårterminen, minst. Mm. Det är lite mer. Mm. Det är så här, varje vecka är något speciellt, vi behöver ändra lite här, vi ska bort med det här, så lite rättning, lite så speciellt. Så det påverkar liksom verksamheten den tiden. Mm. Jag tror inte att skattebetalare, att medborgare egentligen är beredda att lägga mer än en fjärdedel av verksamhetstiden på att genomföra tester av systemet. Och det är inte som att vi stängde av det hela tiden, men säg återigen tillbaka till sjukvården. Skulle man vara beredd att säga sjukhusen stängde ner lite olika avdelningar lite här och var från mars till juni?
Nej, men det är ju inte rimligt.
Skulle man tänka sig, var fjärde buss är alltid inställd för den bussen ska kontrolleras på något verkstad någonstans? Va? Eller liksom att det är liksom, det är många som gör som säger nej, där ska funka lite, för här ska vi fortsätta ha verksamhet, och det får ju inte bli lidande.
Nej, och då måste vi ju någonstans diskutera hur...
Jag kom på precis nu, hur skulle det vara om man hade alla nationella prov på lördagar, så eleverna får komma in extra, du får inte en sekunds undervisningstid, utan du kommer in då lördagar och söndagar och har nationella prov, ge lärarna extra betalt, ge eleverna en liten kladdkaka bit eller någonting fint som belöning, och så bara tar man inte en enda sekunds undervisning.
Nej, men det är
skulle det funka?
Ja, men jag tänker ju att det är precis så du egentligen måste göra, fast inte just på lördagar. Jag tänker ju att de här proven borde liksom, eftersom vi vet redan nu när proven i år, nästa år ska ligga, och då borde man ju, om man var lite förutseende som skolledare, att kunna planera lektionstiderna så att man faktiskt anställer folk så att de har lite övertid, så att man faktiskt har lagt in dem utöver undervisningstiden. Alltså att man liksom på något sätt förlänger.
Och... Nu pratar vi återigen från olika delar av skolväsendet. Det funkar ju i din del av produktionen. Det funkar inte så mycket på bandet. Jag är bara... Om vi ska vara sådana.
Nej, okej. Men vi får fundera på det, för att det går bort för mycket tid. Så kan vi väl säga.
Ja, bara en spontan tanke. Hur som helst, du och jag läste en artikel om den i Svenska Dagbladet, skriven av en man som heter Per Mål. Han är författare.
Han är författare och dessutom är han
provkonstruktör, och så jobbar han lite med utredare på Skolinspektionen och lite olika grejer.
Och han är sakkunnig när det gäller betyg och bedömning.
Han kan saker
och han sågar lite. Alltså, jag tycker
rubriken på den här artikeln säger allt faktiskt.
Ja, liksom att svenska nationella prov har inga positiva effekter.
Bra, då är vi klara. Tack för det här avsnittet.
Nej, men, och då blir man lite sådär, men jag tyckte det var bra och du tyckte också det var bra. Vad är det som är, liksom, ja, är grejen?
Men det som är grejen är, om man ska börja någonstans, är det här, många lärare och många personer som pratar om nationella prov, även politiker och så, har den såhär, ja eller nej.
Ja, precis.
Inte, inte det. Men det är såhär, ja, det är jättebra, jättebra, det blir bra. Och så. Eller nej, nej, nej. Det finns ingen som egentligen är väldigt såhär, ja, kanske. Fast men, man egentligen borde ha mer den inställningen. Det är väl hans första grundtes, liksom, måste jag tänka.
Ja, men precis, att det är för polariserat och att vi har liksom haft liksom, högern säger ja medan vänstern säger nej. Men egentligen så handlar det ju faktiskt om att ett prov eller en bedömning eller ett centralt prov är ju bra om den är bra. Alltså om uppgiften är bra.
Precis, alltså, det beror väldigt mycket på beroende på kvaliteten och konstruktion. Och där kan man ju luras, tänker jag. Jag ser det ofta den här podden, tror jag. Varje fråga kostar ungefär 100 000 kronor att ta fram. Ändå så är det inte så att allting är bra för det.
Nej, men precis. För att det, alltså uppgifterna ska spegla en autentisk förmåga och rättas på ett för eleven begripligt sätt. Och det betyder ju egentligen att eleven måste veta innan att den här typen av uppgift kommer att komma och den kommer att bedömas utifrån det här och det här och det här.
Det är jättelätt om man är mattelärare, särskilt på låg- och mellanstadiet, för det kan vara så här, skriver du bara svar, det är en ovana som elever har, att de bara skriver svar överallt i matteböcker och så. Då kan man förklara fram och säga, ja, här fick du en poäng. Först blir de lite glada. Ja, och max är 3 eller 4. Vad har du fel? Och där kan man liksom komma tillbaka och säga, ja, men tänk på den här rättningen då. Det är den här grejen, den här grejen, den här grejen. Om man undervisar dem kontinuerligt på det sättet, då kommer de också gå in i provsituationen och vara såhär, nej, här ska jag inte vara dum.
Nej, men precis.
Jag vill ha de här bonuspoängen, eller så här, men jag chansar lite. Jag börjar testa lite och så kanske jag kommer fram till fel, men det gör ingenting för jag har typ fattat det. Och då skriver jag typ ner det. Alltså det är det de kanske menar då, man ska konkretisera så här, berättas på för eleven begripligt sätt. Det är att de går in och presterar på ett sätt som de vet är fördelaktigt för bedömningen.
Ja, men precis. Och vi gör ju precis så i svenskan, fast det blir lite mer komplicerat. Utan vi, om vi gör en, skapar en uppgift så tar vi ut bedömningsaspekter och så säger vi att de här och de här aspekterna kommer vi att ta hänsyn till i den här bedömningen. Och de kommer vi värdera utifrån det här och det här.
Men känns det inte som att det finns en god grupp lärare som ändå tycker att det är fusk?
Ja, fast det är det ju inte. För att jag menar, om du, det
men vad liksom säger du till de lärarna då? De som tycker att nej, jag kan inte säga det. Det är samma sak med att säga svaret till mina elever.
Ja, men det är det ju inte. För att saken är ju den att de gör ju fortfarande inte så. Så att då skulle det ju vara. Men samtidigt så tänker jag så här. Att en sån här bedömningsaspektsmatris är ju ett sätt att träna på att faktiskt skriva bra text. Och då måste de ju, jag kan ta ut bedömningsaspekter tillsammans med mina elever. Mm. För att de ska kunna värdera vad är det som är bra i en text. Ja. För jag vill ju att de ska kunna veta det. Att när de läser en text så vill jag att de ska kunna veta vad som är bra. Så att vi kan ta ut bedömningsaspekter tillsammans. Och ibland så tar jag ut dem själv. Men det är oftast liknande aspekter.
Ja. Så du är tillbaka till det med det formativa bedömningens stora hjälte och profil Dylan Williams, som pratade om att man ska hjälpa elever att utveckla en näsa för kvalitet.
Precis.
Det är den grejen. Japp. Okej. Så det är den första grejen, att det ska vara lite så. Det låter mig att jag sågar det i de här slutsatserna. Det är skitbra slutsatser. Många elever byter lärare mellan 3 och 4. Eller mellan 6 och 7. Så det blir liksom, det blir några veckor av lite krämare innan mellan påsk och sommar, som fortfarande inte är den tiden som är den bästa. Där behöver vi verkligen fundera på hur vi organiserar oss. Så som min skola var organiserad förut, där jag jobbade med 3-4-5-er. Det var ju ett helvete ur ett läroplansperspektiv, för att jag hade 2 olika liksom nivåer av allt att lära mig. Och jag menar, undervisar man då i gäng olika ämnen, så är det rätt mycket läroplan att hålla koll på. Plus att mina yngre elever i 3:an, de fattade aldrig vad som egentligen var målet. Jag kunde göra jättetydliga liksom, grafiska plancher och så. Det här är det 3:an ska kunna, det här är det ni andra ska kunna. De gick fortfarande hemma och sa, hjälp, jag kan ingenting, jag fattar ingenting, jag vet inte vad jag håller på med. För det blev för svårt, för de såg de äldre elevernas mål och bara, Så det var ju bra att vi gick ifrån det. Men snacka var fördelaktigt att ha liksom de här feta proven och sen ha massa tid att jobba vidare från det.
Ja, men precis.
Det var ju supervärdefullt.
Ja, men precis, för det blir inte särskilt formativt, utan det är ju en summativt prov.
Men jag
tänker ju så här, att det som vi måste också diskutera, och jag tror att, för att när man tittar på undervisningsrådet, Skolverket har kommit med massa filmer, så här funkar betygssättning, så här funkar nationella prov.
Du
har sett dem och vi kan länka till dem också. Och då,
kanske.
Kanske.
Jag
blir lite provocerad av dem, för då säger de att nationella provet är kvalitetssäkrat. För att man har provat ut dem och de har kostat 100 000 kronor och det är många elever som har gjort dem och man har tagit bort uppgifter som är fel och bla bla bla. Samtidigt så har man i nationella provet i år 3, i år 6, i år 9, på första året i gymnasiet, så har man idiotiska, i vissa fall, i vissa ämnen, poänggränser som gör att har du 14 poäng, då har du betyget E, men har du 15 poäng så har du betyget D. Och ingen förstår vad det är för förmåga man har visat på 15 poäng, men som man inte har visat på 14.
Om man inte konstruerar det på ett väldigt, väldigt speciellt sätt. För återigen tillbaka till matteproven i årskurs 3. Där kan det finnas vissa delprov där det är så här, du ska ha så här många vara minst de här poängen på de här uppgifterna. Och där är det så att sätter du det ena med inte det andra, då får du inte så många poäng som du behöver. Så då hamnar du automatiskt under. För det är någon matematiker som har räknat lite på det och sett en poänggräns som faktiskt är ganska vettig. För den översätts nämligen till att så här, kan du båda två skitbra, inga problem. Kan du båda två lite grann, inga problem. Kan du den ena men inte den andra? Nej, då kuckar du. Har du problem på båda två? Ja, då kommer också kugga. Så det är ganska tydligt sätt ändå med siffror att liksom identifiera. Men det är ganska enkla saker att testa. Medan liksom komplexare frågor kan man inte ha idiotiska poänggränser till, för att det blir så här, då blir det precis som du säger. Kan man säga att den här förstår inte? Nej, oftast inte.
Nej, men läsförståelse. Och så är det, alltså jag har verkligen tittat på läsförståelsen år 1 och försökt att förstå hur man får ett A-poäng vid 52 poäng, men man får ett B-poäng när man har 51.
Ja, för läsförståelse är precis en sån, till exempel, det är ganska komplexa saker. Om man inte är elev i årskurs 3, för då är den läsförståelsen inte alls särskilt komplex. Det är någonting som Per Mål tar upp. Han har kollat igenom ett frisläppt prov från 2008-2009. Så. Det är en text man läser, så är det 18 frågor. 17 av dem handlar inte alls om riktig läsförståelse. Det är bara sån här liksom väldigt, väldigt så här, vem är den här personen? Som man bara läser innantill och svara. Det är liksom ingenting om egentligen att liksom du behöver förstå vad du håller på med. Det är en enda fråga.
Det är bara avkodning helt enkelt.
Ja, precis. Det är den sista frågan som egentligen handlar om så här, förstår du vad det här handlar om?
Och den kan du missa och ändå få ett ganska bra godkänt.
Du kan fortfarande få 17 av 18. Vilket är ett lysande resultat.
Ja, nej,
så
men
det kan ju bli lite så här nedslagen eller så.
Absolut, absolut. Men nu har vi i alla fall fått en utredning som ska reda ut de här nationella proven. Och då har man fått då har ju utredningen föreslagit 4 stycken förändringar. Jag tänker jag ska ta dem med dig, Jakob.
Ja, kör.
Då har man då bestämt sig för att de där nationella proven i år 3 som du gillade, de ska de ta bort.
Just det, men de ska ersättas med ett obligatoriskt bedömningsstöd.
Precis.
Mm.
Vissa prov ska rättas digitalt.
Jag tror inte på det, men kör.
Nej, jag tror inte heller på det, men vi kan komma tillbaka dit.
Mm.
Lärare ska anpassa sitt slutbetyg till provbetyg. Och ja, men hallå,
profession. Ja.
Och vissa prov, till exempel skrivprov i svenska och engelska, ska rättas centralt. Och då blir ju min fråga med en gång, av vem då? Vi har lärarbrist i det här landet.
Eller hur?
Alltså, finns det någon som vi kan anställa som kan rätta de här proven centralt, som har 5 års utbildning i svenska? Kan liksom, alltså, jag förstår.
Du är lärarstudenter som rättar PISA, så varför skulle inte de kunna rätta nationella proven? Grattis, varsågod.
Men de har
du är säker på att du vill det?
Det är kompetensen.
Nope.
Alltså det blir jättekonstigt.
Jag tycker spontant att det låter som att det inte är bara bra förslag.
Nej, men jag kan tänka så här, ett bedömningsstöd i år 3 som är obligatoriskt istället för nationella prov. Det känns som att vi frigör massa tid, att det känns ganska vettigt.
Och egentligen vad man bara gör i konkret skulle det vara att man skulle liksom bestämma att du får göra det här när du vill.
Ja.
Och vi gör en provperiod på typ 3 månader när vi gör lite där vad vi känner för. Så att vi har redan ganska fria tider, så på det sättet är det inte jättestor skillnad. Det är bra man ändrar, men det hade gjort mer om man för exempel ändrade om rättningen. Så att det var mer likt matteproven i år 6, det pratade vi om förra veckan, tror jag. Att liksom man kan samla olika förmågor från olika delprov och sen samla dem.
Precis.
Man inte behöver visa allting en gång. För det, alltså det här är ju, många elever gör sitt första prov i livet när de skriver nationella proven i år 3. De är inte superkompetenta när det kommer till provsituationer. Man kan väl tänka så här att de nationella proven i år 3, de är inte perfekta. De är inte så himla bra. Men tar man bort dem så ger man ju helt upp. Och det är lite tråkigt för att, om inte annat, jag tror, och det får jag säga som representant för låg- och mellanstadielärarna i Sverige, för de har valt mig som deras representant. Det är att det behövs faktiskt lite bedömarsituationer. Alltså för lärarnas skull så behöver man formella bedömningssituationer för att träna upp sin bedömarkompetens.
Så och jag tycker utvärderingssituationer. Bara jag tror faktiskt att vi behöver det, men då ska det vara det som är syftet, tänker jag. Digital rättning, får jag bara dissa det kort och gott och säga att ja, då blir det ju de som man frågar får man svar.
Alla de enkla digitala tjänsterna, du vet de här liksom Kahoot och du vet alla de här, när man säger välj A, B, C, D och så får man en festlig representation på det. Mm. Det är ju alltid så. Och det blir väldigt enkel kunskap. Mm. Man kan inte mäta komplexa saker. Man kan inte mäta resonemang. Och gå tillbaka till det här blodliggande testet. Det här liksom läsutdragstestet. Den enda frågan av de 18 som inte skulle passa in på ett som inte skulle med säkerhet kunna bedömas av en dator, det är ju den sista.
Ja, och det var den som mätte läsförståelsen.
Ja, ja, ja.
Och då kanske vi ska fundera på hur digital rättning, vad ska vi rätta digitalt? Det kanske är matteproven, men jag tror inte ens det går att rätta digitalt.
Nej, 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 nej. Alltså, inte alls på det sättet att man kan bara säga mata in och så får man tillbaka. Utan det får ju vara vissa enkla delar. Det blir liksom så här, man får ändå göra ett analysarbete själv. Det kommer inte ge så himla mycket. Det kommer inte spara så mycket tid.
Nej.
Det skulle spara lite tid, men inte så mycket tid att det egentligen är värt de pengarna. För det kommer kosta astronomiska summor.
Däremot så tror jag kanske att skriva dem på dator.
Ja, den sortens digitalisering. Att man digitaliserar proven på det sättet att man får ha internet i närheten samtidigt som du skriver en text. För att det gör inte att du skriver en sämre text. Snarare tvärtom.
Ja. Men sen är det då, och sen är det här att vi ska sätta betygen. Att, där kan vi bara liksom någonstans, jag tror vi var inne på det förra veckan, men, och vi har varit inne på det innan också. Det är ju det här med bedömning. Vi pratade om det i samband med att de här eleverna fick samma betyg. Eller olika betyg på samma uppgift. Att, vi behöver ju, och då tänker de att lösningen på att få en likvärdig bedömning är att vi sätter det betyget som man får på nationella provet är det betyget som man faktiskt sen ska få i slutbetyg.
Och det är en resa som har varit. Där man liksom kritiserar skolan allt mer och mer för att man inte följer de nationella proven. För man tänker att de är liksom universella, de är nationella såklart. De är liksom någonstans säkra. Och om man inte följer det, då är det för att man fuskar.
Ja, men precis. Och samtidigt som då det visar sig att betygen som vi sätter nu, alltså slutbetygen, har ett bättre prognosvärde än högskoleprovet. Som rättas centralt och som görs liksom...
Och som borde vara liksom det mest rättvisa som finns. Men vad beror det på? Hur kan det komma sig att det är så?
Du behöver ju det här 3-4 gånger för att kompensera för ett provtillfälle. Du ser ju liksom...
Så då innebär det alltså att för att lärarna också räknar med saker som är på lektionerna, för att man räknar med ens arbetsinsatser och så, så får man lite bättre prognoser än om man bara kollar på själva poängen. Vilket är ganska rimligt. Men då tänker jag ändå så här, det är lite konstigt, för det känns som att argumentationen bakom att alltså, nej, vi ska ha en betyg som följer nationella proven. Det får max diffa så här många procent och så. Det är ju för att man inte vill att lärare ska kompensera för det arbetet de ser eleverna gör på lektionerna. Eller man kompenserar in andra saker. Och då blir det väldigt bakbindande. Alltså det blir ju liksom avprofessionaliserande, det förstår jag. Att man ska liksom bara, du måste följa den här matrisen. För då är det inget annat än liksom byråkrater som sitter och bara kollar. Vi skulle kunna ha sekreterare som bara, men skulle kunna ha proffis som satte betyg. För det skulle bara vara att läsa och följa av. Men jag har aldrig tänkt på det förut. Men egentligen, då innebär det att låt lärare sätta betyg lite på magkänsla, så blir det lite bättre.
Ja, men det är ju precis, och jag har läst lite olika sådana rapporter som visar på det. Och samtidigt så har jag sånt där, om man nu ska...
Hur många lärare skulle erkänna att man sätter betyg på magkänsla?
Nej, men det är lite intressant. Det skulle vi ju inte, fast samtidigt så är det väl så att jag tänker så här också, att betyg, alltså det här att studera, och det här slog mig nu, att studera kräver ju också tålamod och uthållighet. Om du ska läsa på universitetet och även på gymnasiet och sådär. Och jag har ju jag minns ju en kompis till mig när jag gick på gymnasiet som gick till och skrev det här högskoleprovet och fick 2,0 på det. Och sen men hade då ett snittbetyg då när hen gick i på gymnasiet med 0,9. För hen var ju liksom inte i skolan och sket i det och liksom flumma runt. Och det gjorde ju att hen kom in på alla utbildningar. Hur många utbildningar tror du att hen sen genomförde? Nej, men sen är det ju också så, Jakob, att det relativa betygssystemet som folk ibland kan skrika om att vi vill ha tillbaka, det hade sämre prognosvärde än detta målrelaterade som vi har nu.
Ja, men inte det ganska självklart?
Ja, fast jag tror att folk tänker så här att, ja, men vi, för att det relativa handlade ju om att man skulle plocka ut de bästa i landet med hjälp av centralproven. Och så skulle man ge dem femmer. Så att man, när jag skrev då mitt centralprov i kemi, jag minns det väldigt väl, så ville hon ju att vi skulle skriva så bra som möjligt, så hon skulle ha så många femmer att dela ut som möjligt.
Så proven var för att sen ha betyg nog till, jag kan ju fatta det.
Så att ju bättre det gick för oss, desto högre betyg kunde hon sätta.
Men då var också betygen även då länkade till centralprovsresultaten.
Så utrymmet då för att göra den här magkänslebedömningen var ju mycket mindre än vad den är idag.
Ja, visst, för att därför även om du hade de även om du hade, för det är bara dagsform som ger vilket du var då.
Precis.
Och sen så får man ta det, och det är jävligt elakt, för då kanske du en som har skrivit svinbör på provet och som har liksom kämpat hem med en femma till din lärare och sen får du inte den själv.
Nej. Och det är det. Jag var en av dem. Kan jag säga...
Fick du en femma eller gav du en kompis en femma?
Jag gav en kompis en... Jag skrev 4 på nationella provet. Hon hade gett mig en 2 i betyg. Jag fick en 3.
Så det var en solidarisk handling? Nej, det var
nej jag vet inte. Inte men det var inte så. Men jag tänker att det där är... Så att det där att vi har ett bättre prognosvärde när det är målrelaterat och läraren får sätta på med magkänsla. Det tycker jag är intressant.
Det är ganska självklart. Och jag tänker att så länge man kan motivera det. För det läskiga med det är att det finns ju lärare som går på helt andra saker än professionella samlade bedömningar. Där de sätter sin magkänsla. Folk som vet, berömmer liksom... lydnad eller liksom trevlighet och så, det finns absolut och det är en katastrof, och det är kanske det som gör att man ska fundera på om man ska ha det. Annars generellt sett verkar det som att de flesta sköter det väldigt bra, och det är ju ingen stor överraskning.
Nej.
Nästa grej då, den fjärde och sista, centrala rättning av prov.
Nej, men den har jag redan tagit bort.
Du har redan strukit det från listan.
Ja, vi kan inte ha det för att det finns inga sådana lärare.
Nej, men det är ju någonting som väldigt många lärare gillar. Vad många lärare är det som önskar att de fick ha central rättning av prov. Alltså även alla sorters lärare. Det finns liksom lärare som har kommit långt i sin professionella utveckling som fortfarande önskar nästan kanske mer än någonting annat när det kommer till skolreformer, att man skulle ha centrala rättningar.
Jo, men jag hör ju det jämt, men jag förstår för det första inte. Vem ska rätta dem? Vilka är de som vill ha det? Vem vill söka det jobbet? Sitt och rätta nationella prov på din kammare.
Men till deras argument så här, nej, men alla behöver inte undervisa. Alla,
nej,
alla
men fortfarande
inte sugna på det. Några vill gå vidare.
Men det här är ju bara, alltså det enda lösningen på detta är ju att knyta några lärare som får lite extra pengar som rättar dem på Skolverket just i maj och juni, som man plockar bort från skolorna. För att du kan ju inte ha folk anställda under året som sen under maj rättar nationella prov.
Men så funkar det i USA om du kollar på deras liksom, standardtester, deras standardiserade tester som man gör varje år. Det gör man ju proven typ i maj, vad jag förstår. Och så får du tillbaka det i november. Så det handlar ju om att det tar en sån jävla tid att rätta alla de här proven, att det tar lite tid. Så att folk jobbar ändå med det. Och sen så kanske det är några andra som har det några andra perioder. Så att om du tänker att så här, om man skulle sprida ut den nationella proven över året och ge dem ett visst antal månader på sig rätta. Ja, men absolut att det är en heltidstjänst.
Ja, men då blir det så här då, säger jag Jakob. Då tänker jag faktiskt bråka med det ännu mer. För att IB-programmet till exempel, som har centralrättning. Ja, vi har ju det alltså, vägg i vägg här. Jag har lärare som jobbar med det. De menar ju på att det är skitbra för att det blir så bra fortbildning. För att där har man centralrättning, men det betyder ju inte... Där kontrollerar man i stickprov. Det är ju läraren som gör bedömning. Och sen så kontrolleras då ett antal stickprov. Man skickar in hela sin bedömning och sin motivation till den bedömning man har gjort. Sen är det någon som kollar igenom då, är det här en vettig? Och sen så har man då liksom, avviker man totalt, då kollar man ännu mer, och sen får man då en åtgärd om man inte har varit, alltså då blir det någon slags fortbildningsprogram så att man blir en bättre bedömare, så att man hela tiden jobbar med fortbildning.
Det är ganska smart.
Ja, det är smart.
Men här föreslår man central rättning av alltihopa. Ja, och skicka in alla uppsatser så sätter vi oss och kollar på det. För ingen, alltså, det visar sig att uppsatser är väldigt svåra att bedöma, för exempel.
Men vet du vad, Jakob? Jag tänker så här, att vi lämnar det här nationella provsdiskussionen just nu.
Yep.
Och så bara lämnar vi över till en elev och så feedbacka oss gärna hela tiden. Säg att du vill vara med, höra av dig, och så hörs vi snart.
Sverige har välkomnat oss med öppna armar, demokrati och en ny chans för en ny start. Staten betalar oss för att gå i skolan, bli smartare, lära oss språk och få en utbildning. För dig från Irak, mig från Syrien och alla andra nationaliteter. Vi har börjat ett nytt liv här i Sverige. Många som mig har en krigsbakgrund. Eller har tyvärr förlorat en del av sin familj i sitt hemland. Men vi är vuxna och vet att livet inte är lätt eller rättvist. En dag var jag på Örebros bibliotek och pluggade för ett prov. Då ringde min syster från Syrien. Vad roligt, tänkte jag. Jag gick ut. Hej syster, sa jag. Men det var inte min syster. Det var min kusin. Gråtande sa hon till mig. Din sista son har blivit skjuten. Jag fick kalla rysningar när jag hört det. Lever han? Hur? Varför, sa jag. Det är kanske för privat. Men det är bara ett exempel på vad som kan hända i världen. Men thanks God att han lever. Efter det kunde jag inte studera eller jobba. Det är svårt för oss att glömma allt. Men tiden läker alla sår. Och vare sig om vi vill eller inte, så går livet vidare. Många av oss har höga utbildningar i hemlandet och ett fantastiskt yrke. Och det är svårt att starta igen, att sitta i skolan och lära oss alfabeten från början. Men skolan är ett bra sätt. Den ger oss allmän information om olika saker som skatt, arbetsförmedlingen och alla andra myndigheter som vi behöver för att starta om i Sverige. Utan skolan kunde vi inte prata, skriva eller läsa svenska. Språket är nyckel till arbetsmarknad och samhället. Utan utbildning skulle vi inte lära oss det. Snälla, ingen kommentar om att vi lär oss språket bara genom att leva i samhället. Man lär sig kanske prata, men inte att skriva eller läsa. Och det behöver vi för att bli moderna i en modern tid. Det finns två sorters människor. En aktiv och en passiv. Vilken människa är du? Din framtid beror på ditt val.
Det här är Skolsverige. Podden som handlar om den svenska skolan. Stop.